Like all the controls on this remote unit, the volume is fully variable. Should the telephone ring or guests arrive,
jo, nu är det slut på positiva budskap. Traumapatienter som får hjärtstopp, de dör. Så här började alla artiklar på 70-, 80- och 90-talet. Och då var det ganska starka krafter, till exempel en berömd amerikansk traumakirurg som heter Kenneth Mattox, som har skrivit läroböcker fram till dagarna. Det var liksom waste of resources, och det var unethical, och det var levande obduktion och sådär. Det var naturligtvis inte så att det var ett fientligt uttalande, utan det var en helt annan tid, det var en helt annan prehospital sjukvård, och det var liksom ingen idé, menade han, att hålla på och öppna bröstkorgar efter så lång tid. Då hade han eller andra hade naturligtvis väldigt, väldigt rätt på många sätt, men det var patients who require CPR at the scene or in transport die, och så är det definitivt inte längre, inte minst den här undergruppen som vi snuddar lite grann, som ter sig så livlösa i början, som jag tror och andra tror har att göra med den här IG-påverkan. Idag är vi ett helt annat läge, fast nu är det bättre
igen.
Och till exempel London här för några, ja, 10 år sedan får man säga, förhoppningsvis är det ännu bättre, så presenterar de på en siffra på 7,5% i långtidsöverlevare, och gäller, det här var också utvalskriteriet, att man hade tillämpat HLR, och redan där ligger vi, va? Idag har man ju sänkt ribban för att tillämpa HLR, till och med när han låter så här, som vi hörde på den där roliga filmen med Winnie Jones där. Det säger att man övertriagerar ju folk till hjärt-lungräddning, och det gör man ju, och ska göra, men det gör man ju även på trauma förstås. De hade 7,5%. Vi tittade ihop med Cecilia Mittholm som var kandis här, och vi hade 7,5%, och sen ska vi vara ärliga, vi hade 10 först, men så läste vi alla journaler och var det 2 stycken som var en hjärtinfarkt, och sen körde man in i en träd. Så vi har idag, tror vi, när vi satsar på patienter som där prehospitala väljer att tillämpa HLR i termer av trauma och hjärtstopp. Det, ni förstår att gruppen blir lite fluffig. En överlevnad som väl motsvarar den nationella siffran över hela landet, skulle jag tro, rätta mig om jag fel, på hjärtstopp i all bemärkelse. Som en gång i Stockholm låg på 4 och nu ligger på 17. Men då pratar vi om kanske om innerstad. Vi kan ha överlevnader upp mot 50% i vissa delar av innerstäderna, och det har snackats om ännu högre Seattle, där de har fantastiska system. Det var ett fluffigt sätt att säga att det är inte hopplöst längre. Det finns överlevnadsnivåer i paritet med medicinskt hjärtstopp, om vi kan selektera gruppen rätt. Om vi kan modellera sjukvården på den här framgångsrika, som Peter är en så utmärkt del av, och rita en trauma chain of survival som norrmännen har gjort. Och den här ser man ju, den tidiga insatsen, den tidiga traumasjukvården, tidiga operationen, intensivvården hoppar vi över, och så rehab. Anders Ahlner visade den på Royal Society i London och kunde göra en viss poäng av det. Stavanger för 6 år sedan, 25% överlevnad, upp till 50% överlevnad om man i innerstadsmiljö med vettiga framkörningstider har ett bevittnat hjärtstopp med shockable rhythm, så att säga. Så att allting hänger ju på kontexten. Men det fanns generationer, vi som sitter i det här rummet har hört dem, som har kallat det levande obduktion, och vad ska man hålla på med hjärt-lungräddning för? Det är inte så jäkla länge sedan det var väldigt dyster syn kring sånt här. Men nu vet vi att om man får bystander HLR, så visar SÖS om och om igen i sin fina forskningsgrupp, alltid i New England Journal, chansen att överleva mer än dubbleras. Och dessutom inför ett SMS-ledarsystem så ökar man chansen att få bystander. Jag tror det var 25 eller var det 50% ökad chans att få bystander HLR, och sen dubbleras det. Så traumatologin måste ju modellera det här på det här tänket, va? Men inte så förr, när man hade en skärm, en tablå för VT med puls, en för VT utan puls, en för EMD som det hette på den tiden jag gick på läkare och så vidare. Pedagogiken var bara, och därför var folk genomsvettiga när de skulle gå sin första medicinjour och gömde sig på toa. Idag har man pedagogiskt briljant tagit ner det till något som är så enkelt, så det kanske hotar traumapatienterna istället. För om man nu skulle med alla av alla goda skäl tillämpa hands only CPR, compression only CPR, bara jättetidigt, och liksom hålla den här på medicinska hjärtstopp hela principen, sluta inte komprimera, håll inte på att kolla pulsa, sluta inte komprimera, håll inte på att fixa med luftvägen, sluta inte komprimera. Då går det åt helskotta för traumapatienterna istället. Bägge hanteringarna har ju samma mål, man måste få till en koronarperfusion. Men om det inte finns något blod, eller om blodet finns i ett kärlsystem som fullständigt läcker, eller om det inte hjälper det för att blodet kan inte komma fram, det för att det fastnar i hjärtsäcken eller tar sig inte förbi en hemotorax med atmosfärstryck, eller förlåt, pneumotorax med atmosfärstryck, eller om blodet har runnit ut på gatan, eller om det kan komma till koronärkärlet för att det inte finns något syre i det, då kan vi inte bara hålla på med det som var så rätt och som Peter gjorde en så fin framställning av. Då måste vi ju leta efter reversibiliteten mycket, mycket tidigare, och då måste vi som experter gå in mycket tidigare. Vi får visst kolla pulsen, vi ska visst intubera, och då går vi igen, jobbar vi igenom de här. Så vill jag gärna ha kommentarer från alla där om det är något jag missar. Om vi betar av dem nu då, den vi aldrig, när vi är i rummet, så får vi inte missa en ventilpneumotorax. Det måste vi alltid tänka på, va? Det vanligaste anledningen till lågt blodtryck på traumarummet eller på akutrummet efter, i patienter uttrycker sig i termer av trauma, är ju blödningschock, till motsatsen är bevisat. Det är ju inte skallskada, det är ju inte neurogenchock mer än en gång per år kanske. Möjligen hittar vi en neurogenchock sen, men vi får ju heller aldrig missa ventilpneumotoraxen. Så lätt att åtgärda, man går på kliniska tecken, man behöver ingen röntgenbild. Vi håller på att göra en fallbeskrivning till traumakursen i anestesi här nästa. Vi lyckas fånga en röntgenbild där kirurgen inne med priangen håller på att vidga thorax precis när bilden tas, vilket fint visar att han eller hon tog beslutet långt innan röntgenbilden togs. Det är ett kliniskt beslut, och prehospitalt är det ju definitivt det. Och traditionellt lämnar man ju ut en PVK i I2 på den affekterade sidan, men en vanlig PVK är ju en sladdrig sak, den kan ju lätta på trycket precis när den lättar på trycket, den kommer knickas tämligen ofyllbart, man kan sätta 2 kanske, eller också kan man ha lite mera för ändamålet utvecklade sådana som, och då har jag en fråga till dig Victoria, utöver specialförstärkningsenheterna, finns de här, eller till er alla som kan det här, de här lite, det är alltså en PVK-liknande sak med förstärkt plast, hårdare än en arternol då, armerad plast kan man väl säga till det. Det där kan vi, många har gjort det, alla kanske inte gjort det än. Det talas allt ofta om att observera att överviktiga personer, det kan ligga ganska mycket mjukdelar här. Att gå in på i höjd med mamillinjen på män då, motsvarande, där man sätter thoraxträn, att gå in den vägen istället med så lång PVK eller helst specialmål som möjligt, kan vara någonting att överväga. Och det måste ständigt reevalueras då, bara för att man har lättat på trycket en gång, så det måste ses om, sättas om, kompletteras. Eller ännu hellre, om du nu är narkosläkare med mer än 6 månaders anestesi, eller akutläkare med adekvat träning i prehospitaltjänst, så inte sätta ett thoraxträn, det kan man göra, men det gör den första delen av thoraxträn-sättningen. Palpationen, bestämma sig vad det är, incisionen, det här är livlösa patienter som inte behöver bedövas, och sen den trubbiga dissektionen med piangen, och perforationen av thoraxvägen och dilatationen, och så in med fingret och känna att jag är inne i fri thoraxhåla. Det kallas fingertorakostomi, och det är ju inget märkvärdigt förstås. Ta chansen att göra det någon gång när ni får chansen att sätta ett thoraxträn, så tänk nu på att den första delen är viktigast. Sen kan det vara svårt, alla har varit med om någon som har lagt ett para torakalt drän, man tror man är inne och man är lite försiktig och så att göra hålet och vara inne med fingret och konfirmera, man kan känna nästan ända in till hjärtat i vissa fall och faktiskt känna hjärtslagen där. Det är inte där det går ut på. Så aldrig missa ventilpneumotorax. Fortsätt att stötta sjuksköterskekollegor med att det är rätt och ha låg ribba för att dekomprimera. Och just nu är det läkarbilen som gör det här. Sannolikt bör och kan det spridas till flera yrkesgrupper. Militärt är det sedan länge spritt utanför läkarkåren förstås. Prehospital intubation har inget att tillägga än att jag missade tyvärr din föreläsning, men att laringsmasken återigen är lite om anestesin är Guds egen utvalda specialitet, så är väl laringsmasken Guds gåva till oss alla på något sätt. Den har ju förhöjt den prehospitala luftvägssäkerheten väldigt mycket. Förutom allt det som Mikael pratar om vad gäller intubation. De här patienterna ska intuberas både i rymden och på gatan, och vi pratade förut om skallskadeindikationer. Men det som talar emot att intubera ett medicinskt hjärtstopp är ju att det tar tid, det tar fokus från kompressionerna. Det ska göras med basala enkla tekniker, men det ska intuberas av rätt personer som gör det under pågående kompressioner och så. Eller om det är svårt så kanske man nöjer sig med en laringsmask. När det gäller trauma så kan man vara väldigt nära KS, nöja sig med en laringsmask kanske, eller en maskhållning. Men i hög grad så ska svåra trauma intuberas prehospitalt. Det säger jag, det säger andra, och det står i ett antal guidelines också. Men det är alltid med förnuftet inkopplat och en avvägning mot, klarar jag det själv här och eller vi i den här situationen, eller ska vi hålla den här hakan och åka upp mot sjukhuset? Det har jag inga exakta konkreta råd för, det kommer inte finnas.
Nej, det finns väl en intressant, om man diskuterar med kirurgerna så kommer de ha lite, de har ju en annan fysiologisk tanke här, så att en patient där du håller en fri luftväg och som spontan andas håller sin cirkulation på gränsen. Mm. Men stoppar vi ner en tub och så börjar vi övertrycksventilera, då kommer vi höja intrakorala trycket och trycker, då går patienten in i arrest och det var vårt fel för att vi trycker bort den lilla blodbollen de hade. Sen vilket man fysiologiskt mest ska tro på, ja det är svårt att veta för att vetenskapen här är ju inte exakt. Men bägge resonemangen är ju liksom tilltalande. Men ska man välja någonting så kan man ju tänka sig att visst, om patienten inte andas alls, stoppa ner med en tub. Men var väldigt försiktiga med
ventilationen. Vad man kan säga också är att det kommer en ny studie från Frankrike och Belgien där man randomiserat till antingen intubation eller maskventilering, liksom på hjärtstopp då. Men liksom resonemanget är detsamma, att man är inte rädd om man med intubation ventilerar på med rejäla tryck, inte får bra förnöst återflöd och att patienten där skulle skadas. Den här studien finns än så länge som pressrelease, inte publicerad, men där var det då något bättre, ingen signifikant skillnad, men något bättre överlevnad i intubationsgruppen, och det var mer fria luftvägar, för tre gånger fria luftvägar i mindre aspiration. Så liksom i randomiserat material så var det en fördel av intubation, och det är egentligen första gången det visas, för allt har bara varit retrospektivt, så det kommer gå sämre för de som intuberar. Det här med god vetenskap så kan man visa att det i alla fall är inte sämre, så det är betryggande.
Och det börjar ju när man har intuberat, så det är då kompetensen ska visas hur man hanterar en ytterst kritisk patient. Utblödning anges som av de här fyra reversiva tillstånden som vi tittade på, det är den allra svåraste att hämma, och det är det nog om den sker för långt från sjukhus. Men vi har vår största framgång på utblödning när vi får utblödningsarrest i hissen, under landningen av helikoptern, i sjukhusbacken och så. Det vill säga när den utblödning som pågick går över kanten och vi får en pulslöshet och en cirkulationstillstånd. Så visst är det svårt och visst är överlevnaden väldigt låg här, men där upplever vi nu i skenet av traumatologins utveckling på blödningssidan, blodstoppningstekniker och provkoagulativa och tidsfaktorer, där upplever vi de största framgångarna. Och då är det ju alltså inte ringen acetat förstås, utan här var några som ville vara anonyma som skrev erythrocyter, plasma och trombocyter ska balansera. Ni vet, ni kan allt det där egentligen. Och tillägga fibrinogen kanske prehospitalt framöver. Vi börjar med cyklokapron prehospitalt nu. Det är väl bra, men egentligen är det blod produkter vi vill ha, och det projektet måste vi ta tag i. Och så tidigt som möjligt förstås. Och då blir det prehospitalt, va. Det finns massa studier, är vi det där igen, va? Den här studien utför lite sådär. Den kom här för hälsosystems från Houston och Multicenter. Man flög med vanliga ringacetat eller så flög man med blod ombord, och så blev det ingen större skillnad. Otroligt mycket confounders och grejer och svårt då. Men i alla fall blev det inte sämre. VGR-helikoptern har blod i över 2 år nu. Uppsala har en speciell bil på något sätt som ska fara ut till olycksplatser vid en speciell trigger-situation eller så. Jag kan inte mer om det, berätta gärna. Det är en ganska lätt väg att gå, tror jag. London började med prehospitalt blod och kunde visa att vi tittar före när de började, så ser man hur de brutalt får ner sin 3 och de mötte bara 24 timmars mortalitet först då. Sen börjar med blod och börjar titta på 3 timmars mortaliteten. Då händer det här som händer när man förstärker prehospitalt sjukvård. Då får man ju in desolata patienter, de lever lite till och det ter sig tröstlöst. Och där slår många negativa studieläsare till, men alla dör lika mycket ändå. Men ibland måste man ju förflytta situationen. Precis som ECMO aldrig hade fått startat om de hade baserat sig på några evidence-based guidelines. Det var entusiasmen i källan på att göra. Här ser man hur mortaliteten går upp. Men det är ju 3 timmars mortaliteten, det är lost cases. Medan den lilla, lilla 24 timmars mortaliteten där och kanske där, det står väl och slår lite, är fantastiskt jämfört med 2008. Så de senaste 10 åren har hela västvärlden sett en fantastisk utveckling på just blödningsöverlevnad.
Har man en metod att ge varmt blod vid de här enheterna eller?
Kommentar, helikopterkommentar där. Hur gör de VGR?
Det används värmare, antingen Enflow eller en amerikansk modell. Och jag tror Göteborgs helikopterna har gett runt 35 patienter blod sedan de började. Uppsala har ganska nyligen dragit igång och eller ambulansblod också.
Och där,
ja. Och Värmland har gett några enheter blod. Så det här är liksom i sin linda, men det är framtiden.
Mm. Det skulle jag vilja helt toppa med. Man kan inte ha en sån föreläsning utan att snabbt, men vid tiden är lite kort, kommentera den mest fantastiska drivna enheten i London och på några andra ställen där man gör prehospitalatork och med det alla har hört talas om men ingen har gjort. Fast det kan finnas folk i rummet som kan ha varit nära eller har gjort det. Jag är inte stort kunnig om det, men det är ju en clamshell torakotomi, det vill säga den anterolaterala går fram till sternum och så klipper man av brosket och så drar man ner den till från bänk till bänk och så får man en fantastisk tillgång som icke traumakirurger behöver ha för att kunna reda upp det här. Och det här är då, enligt London, hjärttamponad och bara hjärttamponad och en massa andra kriterier ska uppfyllas. Det ska vara, man ska vara på plats inom x minuter, jag tror det är 10 från bevittnad arrest. Det ska vara längre än 10 minuter till Royal London Hospital dit de flyger. Det ska också vara förutsättningar att göra det rent säkerhetsmässigt och teammässigt. Det ska också vara mekanismen hjärtat på dem. Men jag tror inte att när de gjorde studien att de var ultraljudsverifierad. Utan det var mer stick mot den delen av kroppen där hjärtat sitter.
Det var en saken single stab genesis och där fick de här överlevarna. Och det där har ju frågasatts senaste året skulle jag säga. Korrespondens och det verkar som att man måste reproducera dem där. Så att en stor försiktighet när det gäller prehospitalatork.
Vi tittar på de människor som har möjlighet och de har en helikopter som flyger på 17 miljoner människor och tittar på dem och inspireras av dem. Men det finns en helt annan survival inne på sjukhus förstås. Det är deras egen presentation. Va? Och Twitter-entusiasmen den har vi faktiskt stor nytta av. Men sen måste man gå tillbaka till den seriösa diskussionen. Men det faktum är att de har visat då en överlevnad på 17%, 17,5% eller något sånt här som ändå är förstås jätteintressant att lyssna på. Nu går jag åt fel håll, va? Det tror jag så det. Så där glad blir man när man har gått igenom det. Ja, vad ska man luta sig på för algoritmen då? Jo, här är ledarna på London-helikoptern igen och där finns en referens från 2013 då där de försökte skriva ner det här och där finns en nyckelmening som jag tycker är så jäkla viktig. Det är inte så att det är lite synd att man glömde att tänka på patologin här och körde på medicinsk HLR på trauma, utan det är att göra standard HLR utan urgent attention till den här reversibiliteten, den här tablån med 4 eller 5 reversibla åkommor som jag tog upp där. Det är inte bara lite synd att vi missar det, det är fullständigt oacceptabelt. Och det är en inte bortkoldrad del av hjärtstoppsmedicinen. Den finns på varje plansch, det finns 5 eller 4 H och 4 T. Debatten står som där nere, den borde ju vara här uppe förstås. Den ska ju vara i tänket, vad är det här för typ av hjärtstopp? Är det en heroinöverdos med ett andningstillstånd med typ hypoxi och därmed det hypoxiskt hjärtstopp, eller är det en intox med någonting, eller är det trauma, eller är det koronarsituation, vilket är vanligast på vuxna men ovanligt hos barn och så. Så det är klart att attention to pathology måste vara punkt nummer 1 för en läkare hela tiden. Det här är också naturligtvis ärkepublikationen i den här världen. Det är ju det grunddokumentet som kommer var 5:e år och kommer att fortsätta begära med att komma, va? Även om de nu ska uppdatera lite oftare och lite as we go. Här finns sektion 4. Det är alla de narkosläkare intressanta hjärtstoppen. Hängning, drunkning, allt otäckt som vi fokuserar vårt liv på. Och här finns det jättebra läsning tycker jag. Det finns inga speciellt jättesäkra prediktorer mer än de vanliga när huvudet är skilt från kroppen och så. TCA är traumatic cardiac arrest då. Only essential life-saving interventions, det är ju vad gäller den prehospitala sjukvården i stort. Det ska hela tiden vägas mot transporttid och så. Det kanske blir väldigt skillnad att göra det här på Kebnekaise eller göra det här på Sveavägen. Och klart att det blir. Och den balansen ska vi kunna hantera så gott vi kan. Och här kommer den här positive pressure ventilation. Här börjar man adressera det här med att det är fortfarande så att formal chest decompression blir Ja, förlåt, nu blandar jag ihop det. Ni får läsa vad det står helt enkelt. Det var där jag gick igenom. Vi ska ventilera, vi ska intubera, vi ska dekomprimera. Och det är ett enkelt och bra sätt. Så vi har stöd i guidelines. Men det takes priority, det var det jag skulle komma till. Det är ju så att det kan då vara väldigt uppstyrt av medicininriktade läkare att man inte får röra patienten och inte göra något annat än att komprimera och spruta adrenalin. Men det är något helt annat här på trauma. Då måste vi söka mekanismen. Luftvägen, hjärtan på rad, ventilpunkt, thorax, utblödningen. Och så i stort sett behandla en eller flera av dem samtidigt då. Och då ställer man sig frågan, då tänker man ofta det här, men om man nu har 1,5 liter kvar av 6 liter och 40 tryck, och fast det upplever vi som pulslöshet och trycklöshet här, ska vi då lägga på överhuvudtaget trycka? Är det inte det enda vi ska trycka på i blodpåsen och larmknappen och sådana här saker? Och då blir det svårt för, så att säga, för huvudmännen här, eftersom compressions räddar så otroligt många liv, så hur ska man kunna ha kompetens på plats och göra det jättesvåra valet? Så att man har inte gått ut och sagt då att hjärtstopp efter trauma ska det inte vara hjärtkompressioner om mekanismen kan vara ut för utblödning, för då riskerar det att skälpa fler än det räddar. Men när patienten kommer in på traumarummet övergår ju ägandeskapet av ledningen till traumaledaren, väl stöttad av narkosläkaren, och då är det absolut så att vi gör en tolkning, slutar att komprimera och tar bort Lucas-apparater som alldeles nyss var alldeles utmärkta, de ska bort nu, för nu ska det torakotomeras eller sättas drän eller göras hål eller tubas och allt på en gång. Så jag tror att det går fram där. Vill man titta på sina algoritmer så skriver David Locke, som var med och skrev det här, en sån här då, där man följer det här, är det medicinskt eller trauma, medicinskt, och då går vi över till vanliga avhåll här, och så kommer man ner till simultaneously address, och så blir man påminn om vilka de är, och sen så finns det vissa lägen då prehospitalt eller på akuten på Huddinge, redan nere på akuten, när man faktiskt ska göra det eller inte göra det, beroende på vad man ska för rutiner. Ska man operera på akuten, det gör de till Sahlgrenska, ska man gå till traumarummet eller allt det här, ska man springa. Det finns så många sätt att göra det på, men man måste ha koll på tiden, expertisen, utrustningen och vilken situation man är i, och sen så kan det gå bra eller dåligt då. Hur kan det gå då? Jag frågade, jag upp och kollade att traumateamet hade det lugnt där, och frågade dem, vad vill ni veta när ambulansen kommer in? Och det här är sett från traumarummet och från traumakirurgerna. Vad vill vi veta för att förstå om vi ska operera ett hjärtstopp efter trauma? Om det nu är hittar någon indikation. Tiden är den allt överskuggande faktorn. Det är ju den enda riktiga prediktoriska faktorn. Men finns det komplex på EEG så är det oerhört mycket bättre än att det inte finns. Asystoli är grymt försvårande här, så att säga. Och finns det koldioxidretur? Och kan vi, och det blir en snabb intervju av traumaledaren i dörren där, och så hos oss då, som har det så fint ordnat, så kan vi gå direkt in på Opsal. Om vi får höra då till exempel att det är mindre än 15 minuters hål är efter penetrerande våld, eller mindre än 10. Och sen görs det en tolkning, det går aldrig för exakta tider. Det görs en hellre fria än fälla. Grej, vilket gör att vi kommer övertriagerat till våra Opsal där, eftersom det är väldigt unga människor. Jag minns någon 19-åring där, det är klart att vi kanske inte skulle ha gjort det, men vi gjorde det ändå. Jag tycker inte det är konstigt, vi är människor mitt i det här. Så de tidsreglerna är inte ristade i sten, men de är riktvärdet, de är amerikanska, och de är vad Lisa Strömmer och Magnus Falken föreläser om här. Det finns ju de kanske ännu viktigare patientgrupperna som är nästan i hjärtstopp, där vi ska lägga minst lika mycket krut. Men det var inte de vi pratade om nu. Vad gör man när man gör en nödtorktomi då? Ja, stoppa blödningen står nummer ett där när Lisa gjorde bilden. Men det är det nog egentligen inte riktigt. Ja, det är om det sitter en kniv i hjärtat. Och nu ska jag runda av det här. Men framförallt är det den här aortakompressionen. Man vill in och lägga ena handen, eller bägge, ena handen, vänster hand på aortadescendens för att skapa en afterload, så man får en cirkulation mellan de här viktiga organen, samtidigt som vi sätter nålar och ger ekons förstås. Och då är inte 1-1-1, det är helt ointressant. Bara rött här, va? Patienten är ju i arrest. Så småningom går vi över i ett traumatänk med 1-1-1 eller 4-4-1, som det är trots oss i Sverige. Aortakompressionen, ingen tåg, säger våra kirurger, det tar alldeles för lång tid. Det är inte kärlkirurgi på det sättet. Man ska bara lägga handen där, så småningom ska man lätta på den. När den andra kirurgen kanske öppnar buken samtidigt och tamponerar. Och sen också göra öppna hjärtkompressioner medan vi fyller på hjärtat. Och det här är ju en uråldrig sjukvård och en modern sjukvård samtidigt. Den skulle kunna vara oetisk, men om man har ett samtränande team och tänker på det här, så kan man få till det här. Och vi får till korta operationstider mellan 1 och 25 minuter på 23 patient, en lika med, står det någonstans, 21 eller 23 patienter var det. Och vi ligger på ungefär 5 minuter till uppstart på de här, och ibland bara ett par minuter när vi verkligen, verkligen vet, tack vare Rakel-tekniken och bra inrapporteringar, att vi ska gå direkt till Uppsala här. Och vi har den fina logistiken vi har då, som att vi har så nära till allting. Där står Magnus Falken och tar ut en hjälte på en som krockar med en som cyklar in i en bil på Lidingö. Där vi fick från utlarmning till traumarummet 25 minuter och sen från hud till hud 35 minuter på en splenektomi. Så då har det gått 65-67 minuter sedan olyckan, och då är patienten klar på OP. Och det låter skrytsamt och allt, men det är vad vi kan få till i storstadsregionen när vi jämför med strokekedjor och PCI-kedjor och så. Det går inte utan OP-sköterskor i frontlinjen. Här är Susi som är en av våra traumakoordinatorer nu, och den här bilden tog vi på 90-talet. Och redan då hade vi hajat vem som det var som inte klarade oss utan. Och det kan jag säga då, när jag föreläser så här ibland nationellt, så säger jag att det är lätt för dig på KS att stå och snacka om det här med traumateam och OP-sköterskor och en sal som bara står där. Och då brukar jag visa en bild med en karta med en svensk nation som är nerlusad av prickar med traumasalar som bara står och väntar. Och det är bara att trycka på en knapp så får man dem. Varenda sjukhus har väl nästan en förlossning. Och en knapp till omedelbart snitt. Och det är bara att samvariera de två rutinerna. Så har man en traumasal som alltid väntar på. Jag tycker själv det låter briljant när jag säger det. Jag ser inte många reaktioner. Hörrni, intubera traumapatienter ska... Det gäller inte det som gäller runt medicinska hjärtstopp. Det finns en återhållsamhet med intuberingen. Fast inte en felaktighet. Den här är det snarare en aggressivitet om man har rätt kompetens i det rätta systemet. Läkare bör kunna göra det här förstås, och det här är lika aktuellt, men ska göras med bättre grejer och kanske ibland på sidan. Vi får förutsätta att det är blödningschock, vi vill ha blod, men ringresultat är inte fel på någon som är helt utblöd, då kommer man
att gå. Påbörjar ni med abdominella ortakompressioner på skadeplats och så om ni får blöder? Eller finns det ingen vits om att man kan komma in i bröstkorgen?
Nej, vi gör inte det, och vi får ofta den frågan, för det är ju en väldigt viktig fråga kring postpartum. Blödningar, där är det ju tydligt, en tydlig instruktion. Vi tror nog inte att, jag vet inte om Mikael eller Staffan vill kommentera.
Det är enkla svaret, att det går inte att komprimera på någon som inte är gravid i 9 månader och förlöst. Bukvägen är alldeles stark, musklerna är starka. Du kan inte komprimera upp det.
Men det är ju liksom, det pågår studier på sådana här bukoperatomiker, och det man har sett är bland annat att det ger kemiska skador på organen efter 4 timmar, vilket var det jag ville studera, men framförallt att det ger en bra cirkulation, så de har blött ut grisar och sen har de satt på den och sen har de fått en bra cirkulation i övre delen av kroppen efter de har applicerat den här, att det går liksom ganska bra tryck, så i förlängningen så verkar det ganska tilltalande, och det hålls också på att implementeras på det här Reboa. Det tror inte jag så jävla mycket på. Man har hållit på med i 3 år i London och det kommer inte så jävla mycket ut ur det. Så att, men däremot bukort, jag tror mycket, jag tror jag blir spännande.
Men då krävs det något mer än en knuten här.
Ja, precis. Absolut. Ja. Absolut.
Ja, men då ska jag inte behöva dosa speron, ska
jag säga. Ja. Det som Magnus sa om Esmeron, jag tror den utvecklaren pratar är den utveckling vi kommer se på traumarummet. Börjar bli, vi jobbar i alla fall ganska ovanligt med Selo, den sista bilden, Selo nu. Det är för att vi vill ju också ha en slapp patient efter att vi har fått kontroll på luftvägen. Allt det här ska göras. Exponera patienten för traumateamet eller det akutteam i Visby som är traumateamet. Ni vet Socialstyrelsens nya gradering, det här är traumacenter, Visby är en traumaenhet. Alltså ni vet det. Och så ambulanssjukvården. Det är de 3 nivåerna i traumatologin som Socialstyrelsen drar ut. Det var den utredningen som finns att läsa.